Nåd vare med er och frid ifrån Gud, vår far och Herren Jesus Kristus. Predikotexten är episteltexten för tredje årgången från första Korintierbrevets femte kapitel, verserna 7-8. Och vi lyssnar till orden i Jesu namn. Rensa bort den gamla surdegen så att ni blir en ny deg, för ni är osyrade. Vårt påskalam Kristus har blivit slaktat. Låt oss därför fira högtid, inte med gammal surdeg, inte med ondskans och elakhetens surdeg, utan med renhetens och sanningens osyrade bröd. Amen. Låt oss be. Du uppståndne och levande Herre och frälsare, kom till oss med din ande, ditt livgivande ord, och rensa bort all surdeg från våra tankar och våra liv, så att vi lär oss att sjunga den himmelska lovsången till din ära. Vi väntar på den dag när lovsången ljuder fullkomlig och klar hos dig i himlen. Amen. Vi firar idag den största högtidsdagen i kristenheten. En jubel- och högtidsdag. Låt oss därför fira högtid, ljuder uppmaningen i vår text. För att budskapet ska framträda så bra som möjligt ska vi gå till bakgrunden till påskhögtiden, så att vi kan få en uppfattning om, påminna varandra om, vad surdegen hade för betydelse, vad påskalammet var och hur vi idag ska tillämpa det här på vårt påskfirande och hela vårt liv. Vi ska börja med att gå till andra Moseboken och den första påsknatten. Påskhändelsen var för Guds folk i gamla förbundets tid det största firningsämnet. Efter en 400-årig tid som slavar i Egypten, åtminstone den sista delen av den här tiden var mycket svår, så fick Mose i uppdrag att tillsammans med sin bror Aaron föra sitt folk ut från Egypten. De fick lov att uppleva många svårigheter på den här vägen. Farao, kungen i Egypten, ville inte släppa folket. Egypten drabbades av svåra plågor, dock inte Israels folk, där de var i Gosen. Men inte ens de här plågorna, fastän de var många, ledde till något avgörande. Först den sista plågan blev det som gjorde att folket fick gå, för att, som Mose hade sagt, offra åt Herren, fira högtid i öknen. Den sista svåra plågan, den inträffade just på påsknatten. Då gick Herrens ängel runt och dödade det förstfödda i varje hus. Men ett undantag fanns. Det var där man hade slaktat ett lamm, ett ettårigt lamm, felfritt, strukit med blodet från det här lammet på dörrposterna och övre dörrträdet i husen där de var. Och där de samlades för att fira påsken, för att slakta, för att steka påskalammet över eld och äta det med hast, som det hette. Det här huset där blodet fanns på dörrträdet blev skonat från den här svåra plågan. Då efter det här så då drevs Israels barn ut från Egypten. Man gav till och med offer eller gåvor av dem. Man gav prydnadsföremål, smycken, guld för att de skulle gå. Man betalade dem för det rent av. Men den här kvällen då när man skulle fira påskmåltiden, så då blev det en förebild för den heliga måltiden som sen firades varje påsk av Israels folk. Och den gick till så att man på den tionde dagen i månaden, den här månaden som var på våren, mars-april, då slaktade man, valde man ut först på tionde dagen ett års gammalt felfritt lamm. Sen förvarade man det till den fjortonde dagen. Och då på den fjortonde dagen så slaktade man det. när solen hade gått ner. Och så redde man till en måltid där man också skulle äta osyrat bröd och bittra örter. Och så sjöng man från saltaren under den här måltiden. Saltaren 113 och 114 före måltiden. Och sen från 115 fram till 118 efter måltiden eller under måltiden. Och det är troligt att just den här salmen som vi hörde av här i textläsningen var den sista salmen som man sjöng innan Jesus med sina lärjungar gick från övre salen till Getsemane och hans lidande började. Nu ska vi närmare betrakta två ord från vår text. Vi ska ta och titta på påskalammet och på surdegen. Det är två av de centrala orden som vi läste. Påskalammet är det heligaste under påskfirandet. Paulus säger att Kristus är vårt påskalamm som har blivit slaktat. Det finns en viktig symbolik i den här påskmåltiden så som den skedde i Egypten. Den syftade fram mot händelserna på Golgata. Påskalammet skulle vara felfritt. Jesus var utan synd. För att han skulle kunna sona världens synd fick han inte själv belastas av någon synd och skuld. Så var det fallet med översteprästerna. De gick annars en gång per år på den stora försoningsdagen in i det allra heligaste för att först offra för sig själva och sen för folkets synder. Men det heter i Hebreerbrevet, det är omöjligt att blod från bockar och tjurar ska kunna ta bort synd. Det måste någonting bättre för att ta bort synden. Jesus behövde inte bära fram något offer för sig själv, men han offrade sig själv i alla ställe. Han gav sitt liv för världen. Och det offret gällde för evigt. Nu var det slut på den här föreskriften att överste prästen en gång årligen skulle gå in i det allra heligaste. Och det såg vi också i långfredagsberättelsen när förhänget i templet som skilde det allra heligaste från det heliga rämnade uppifrån och ända ner. Nu var det öppet för vem som helst. Det här är en symbolik för att med Jesu kors död så är det öppet för vem som helst att gå in i det riktiga allra heligaste, nämligen i himlen. Det finns en bok i Bibeln som innehåller många hänvisningar till lammet. Det är uppenbarelseboken. Det är själva verket så att just lammet är uppenbarelsebokens centrum. Vi ska se på några ställen. Först i femte kapitlet. Johannes säger, och jag såg, i mitten mellan tronen och de fyra varelserna och de äldste stod ett lamm som såg ut att ha blivit slaktat. Sen berättas hur lammet tar bokrullen som var förseglad. Och då föll de fyra väsendena och de 24 äldste ner inför honom och sjöng. Och de sjöng en ny sång. Du är värdig att ta bokrullen och bryta dess sigill, för du har blivit slaktad. Och med ditt blod har du friköpt människor åt Gud av alla stammar och språk och länder och folk. Du har gjort dem till ett kungarike och till präster åt vår Gud, och de ska regera på jorden. Och jag hörde rösten av de många änglar, av många änglar runt tronen och varelserna av de äldste. Deras antal var 10 000 gånger 10 000 och 1 000 gånger 1 000. Och de sa med stark röst, lammet som blev slaktat är värdigt att ta emot makten, rikedomen, visheten, kraften, äran, härligheten och lovsången. Den stora vita skaran som beskrivs i det 7:e kapitlet i uppenbarelseboken stod inför tronen och inför lammet och de sjöng, frälsningen tillhör vår Gud som sitter på tronen och lammet. I slutet av samma kapitel sägs att lammet ska vara deras herde och leda dem till livets vattenkällor. Tänk så märkligt det att lammet är slaktat också i himlen. Johannes ser ett lamm som såg ut att ha blivit slaktat. I himlen firar vi den allra största påskmåltiden. påskhögtiden, då hyllningen riktas endast till lammet. Och bakgrunden är att han har lidit och dött för våra synder. Det är långfredagen som är bakgrunden till den stora påskhögtiden. I den stora lovsången i himlen finns ingen lovprisning av människor eller något som människor har gjort. Lammet alena ska ha ära. I Uppenbarelsebokens 13 kapitel läser vi: alla jordens invånare kommer att tillbe det, alla som inte från världens skapelse har sitt namn skrivet i livets bok, som tillhör lammet som är slaktat. Den dagen ska alla människor falla på knä inför lammet, också de som har hånat det. En del översättningar har här en annan ordalydelse: lammet som är slaktat från världens grundläggning. Om ni läser till exempel NT 98, alltså den äldre folkbibeln, så ser ni just den här översättningen. Det är helt möjligt att översätta så. För lammet är slaktat långt före långfredagen. Det var ju Guds plan redan från världens skapelse att han skulle offras på det här sättet. Men å andra sidan så finns det ett annat ställe i Uppenbarelseboken 17 som på ett entydigt sätt står om dem som har sina livets bok, att de har dem från världens skapelse. Och den här översättningen, den är lika möjlig som den här att lammet är slaktat från världens skapelse. Nämligen att de heligas namn är skrivna i livets bok från världens skapelse. Det handlar om utkårelsen. Den stora läran om att Gud är den som har planerat allt. Kristus är alltså vårt rätta påskalamm som har blivit slaktat för oss. Idag firar vi att hans verk var fullbordat och att han därför uppstod för att leva för evigt. Nu ska inget nytt påskalamm slaktas. Det är fullbordat. Det är gjort en gång för alla. Så går vi till det andra ordet, surdegen. Det står så här: rensa bort den gamla surdegen så att ni blir en ny deg, för ni är osyrade. Det här går också tillbaka på den första påsken. Då skulle all surdeg rensas ut och man skulle äta osyrat bröd i 7 dagar. Det var en symbol för rening. Påskhögtiden kallades också det osyrade brödets högtid. När Paulus tar upp den här symbolen i vår text hänvisar han till det som har skett för världen i Jesu död och som genom tron ägs av hans lärjungar. Ni är osyrade. Detsamma säger han i följande kapitel, 1 Korintierbrevet 6. Ni har tvättats rena, ni har blivit helgade, ni har förklarats rättfärdiga i Herren Jesu Kristi namn och i vår Guds ande. När Martin Luther i Lilla katechesen förklarar vad första bönen betyder, helgat var det ditt namn, så har han 2 aspekter på heligheten. Han frågar: hur sker det att Guds namn helgas? Och svarar: när Guds ord lärs rent och klart och när vi som Guds barn lever efter det. Den ena delen är alltså att vi har ett rent och klart Guds ord, och den andra delen påminner oss att leva efter det. Båda de här delarna är livsviktiga för kristna. Vi ska inte lyssna till falsk undervisning, för den kan ta ifrån oss den tröst som vi får från evangeliet om Jesu dyrbara återlösningsverk. Och vi ska inte låta djävulen, världen och vårt eget kött lura oss att gå på syndens vägar. Det leder oss så lätt till att vi börjar ta det lätt med Guds ord och bönen. Och slutmålet är av djävulen att vi ska förlora tron och gå evigt förlorade. På 2 ställen använder Paulus ett uttryck som ger tydlig undervisning om båda de här aspekterna. Det är 2 ställen där han skriver: lite surdeg syrar hela degen. Först ska vi se på sammanhanget kring Galaterbrevet 5, vers 9, där de här orden finns. Där bekämpar aposteln ytterst hårt och klart lagiskhetens surdeg. Där handlade det om judaisternas krav på omskärelse, som var ett hot mot evangeliets frihet. Judaisterna, de hade inte släppt bestämmelserna i Gamla testamentet. Och de kom med påståendet att också hedna kristna, som inte var omskurna, de måste låta omskära sig för att bli riktiga lärjungar. Fariseerna försökte också rensa bort syndens surdeg med hjälp av lagen. De menade att de var rättfärdiga för att de lyckades leva exakt så som lagen föreskrev. Men de fick sin dom. De levde i självbedrägeri. Jesus varnade sina lärjungar i Matteus 16. Akta er för fariseernas och saddukeernas surdeg. Då trodde lärjungarna att det handlade om bröd. Och de sa till varandra, han säger det här för att vi har glömt att ta med oss bröd. Men Jesus lärde dem att det inte handlar om bröd, utan om fariseernas och saddukeernas lära. Trots att fariseerna menade att de kunde uppfylla hela lagen, underled de kärlek och barmhärtighet. De var fulla av andliga synder när de försökte undvika kötsliga synder. I kontrast mot den falska läran om köttets väg till Gud genom egna gärningar, den förmenta egenrättfärdigheten, framställer Paulus den fullkomliga rättfärdigheten som Kristus, vårt påskalam, vann åt oss genom sitt heliga liv och sin oskyldiga död i vårt ställe. Om vi försöker bli rättfärdiga genom egna gärningar har surdegen smittat oss. Vi ska rensa ut den. Vi ska fördöma alla försök att delta i frälsningen genom våra egna krafter och se på Jesus alena. Det är det som Paulus anför som grunden för vår tro i 1 Korintierbrevet 15, där han anger själva huvudstyckena i vår tro, att Kristus har dött för våra synder, att han har blivit begraven och att han har uppstått. Därför tar han så många vittnen för att understryka att det verkligen har skett. Och det är därför som vi sjunger i salmen, som vi ska göra ännu till sist, han fullgjorde vad vi borde och blev vår rättfärdighet. Kolosserbrevets 3 kapitel läser vi: om ni nu har uppstått med Kristus, sök då det som är där ovan, där Kristus sitter på Guds högra sida. Tänk på det som är där ovan, inte på det som är på jorden. Ni har ju dött, och ert liv är dolt med Kristus i Gud. Den andra aspekten, hur surdegen ska rensas bort, understryks av det sammanhang där vår text är hämtad. Strax före nämligen den text som vi läste, så står också de här orden: lite surdeg syrar hela degen. Hela kapitlet är en kraftfull undervisning om hur den kristna kärleken tar sig an trossyskon som har fallit offer för onda begär och fastnat i svår synd. Det handlar alltså om det andra som hör samman med att helga Guds namn, att Guds barn lever efter det. Paulus måste tillrättavisa korintierna för att de tillåter uppenbar synd ibland sig. Och därför står det i första versen i det här kapitlet, 1 Kor 5. Det ryktas faktiskt om sexuell omoral bland er, sådan omoral som man inte ens hittar bland hedningarna, att en man lever ihop med sin fars hustru. Att korintierna har låtit sådan synd finnas ibland sig beror på att de är uppblåsta, säger Paulus. De tror att de själva vet bättre än vad Jesus har undervisat dem, än vad Guds ord säger. De är högmodiga. De menar att de har förmåga att rätt bedöma saken annorlunda än Guds ords föreskrifter. Församlingen i Korint hade inte tagit sig an problemet ordentligt. De hade sopat problemet under mattan. De låtsades som om det inte fanns. Och det här tillrättavisar Paulus den för strängt. Den sanna kärleken har domens dag för ögonen. Den kristne säger att den som lever i synd hotas av evig förtappelse. Det kan hända att man måste ta till så hårda metoder som Paulus anvisar för att få syndaren att inse hur allvarligt det är. Och han säger så här: att överlämna den mannen åt Satan till köttets fördärv, för att anden ska bli frälst på Herrens dag. Det handlar om evigt liv eller evig död. Därför måste surdegen rensas bort. Motiveringen är att vårt påskalamm är slaktat, så att vi kan hålla högtid med renhetens och sanningens osyrade deg. Det onda kan inte stå samman med det heliga. Att fira påskens glädjehögtid betyder att skilja sig från ondskans gärningar, från ett liv i synd. Inte för att vi ska förtjäna Guds rättfärdighet. Inte för att vi är värdiga Guds rättfärdighet, utan därför att vi är rättfärdiga i Kristus. Tack vare hans förtjänst. Vi har här ett exempel på det förunderliga kristna budskapet. Du är ren, därför ska du rena dig. Kristus har dött och du har dött i honom, därför ska du döda ditt kött. Kristus har uppstått, därför ska du uppstå till ett liv i hans gemenskap. Det som kopplar samman det som har skett och det som ska ske är vårt dop. Genom dopet fördes vi till Golgata och dog med Kristus. Genom dopet har vi uppstått med honom. I den gamla kyrkan var påsken dopets högtid. Därför får vi idag delta i påskens glädjefyllda lovprisning till vårt påskalamm som har uppstått, som vi har vuxit samman med i dopet och som följer oss i sitt ord och med sin ande. I honom ger han kraft att rensa bort surdegen, ondskans och elakhetens surdeg i våra liv. I honom får vi också ta emot hans kropp och blod i nattvarden till syndernas förlåtelse. Därför, låt oss aldrig släppa Jesus med blicken. Låt aldrig lovsången tystna. Han har kämpat, segern vunnen är, över Satan och all jordens här. Dödens välde övervunnet är, segerhjälten lever. Han är livet vi och leva får. Om än genom dödens flod vi går, ska det bli vår segersång ändå. Herren Kristus lever. Amen.